There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Nu närmar det sig, hörni, Holy Craps Retreat.
Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade, för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal, där jag sitter nu.
Ja, och det är inte vilken plats som helst, än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut.
Ja.
Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla fina möten och
Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden, och det kommer vara varma poolbad, och det kommer vara som en ljuv dröm.
Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak, så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen. Och varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela
kroppen. Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så,
man känner energin. Bara,
ja, jag vet. Life force is flowing. Okej, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är 4 dagar av ljuv Portugal, luft och magi. Och sen 2 veckor senare, den 12 september till 15 september, så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår 3:e omgång där. Och där har ni säkert sett och hört.
Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem.
Ja.
Alltså där, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången.
Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här 2 fantastiska retreatsen, så ses vi i sommar!
Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap.
Och välkommen in i Holy Craps kärleksvecka.
Ja, för på söndag den här veckan så är det ju faktiskt Alla hjärtans dag, och vi älskar att prata om kärlek. Och som Benny, vår kära Benny, säger, att vi själar är ju faktiskt här på jorden för att leva i kärlek.
Mm, exakt, och för att kicka igång den här veckan på bästa sättet så har vi bjudit in Sofia Pontén som är astrolog.
Ja, och hon är även känd som Scorpio Rising. Och jag vet att jag upptäckte Sofia 2012 när hon bloggade på Veckorevyn, och det är ju några år sedan.
Mm. Men hon, vi har ju följt henne länge på Instagram, och vi har ju koll på henne, liksom, har koll på hennes veckohoroskop och allting, och tycker att hon är grym på att förklara på ett väldigt jordigt sätt. Hon har själv Merkurius i oxen, så att hon förklarar så att man förstår verkligen.
Precis, och förutom att hon är astrolog så är hon även författare och skribent, så det är mycket kommunikation på henne. För hon är ju faktiskt soltvilling och månen i jungfrun, som båda styrs av Merkurius.
Ja, precis. Och idag är vi här för att prata om kärlek, kärleksastro. Hur kan man avgöra en match i
match i kärlek i sitt astro, vad heter det, i sitt horoskop?
Ja, för att det är en fråga vi får väldigt mycket, typ så här, jag är, vi säger, solskorpion och jag är kär i en solstenbock, men det, enligt astrologin är det en hemsk match. Men som Sofia förklarar, det är så mycket andra aspekter som man ska kolla på, så att solen är bara en liten, liten del. Ascendenten pratar hon ju är väldigt mycket viktigare.
Det tycker hon ju är, är the shit, verkligen. Mm. Ja, och är ni nya på astrologi så föreslår vi att ni går in och lyssnar på något av våra två andra, eller vi har ju släppt flera astro, men liksom de här grundläggande astroavsnitten från i våras. Och ja, ni kommer i och för sig förstå, tror jag. Alltså, hon förklarar väldigt tydligt, vi försöker förklara igen. Men som sagt, om ni aldrig har hört talas om astrologin så kanske kan det vara skönt att få en liten genomgång.
Och sen så kommer hon ju, förutom att vi djupdyker i kärleken, där kommer hon även gå in lite på våra relationer, så att ni ska få lite, och sen så att ni ska kunna sätta allt in i praktiken. Och det stämde ju väldigt, väldigt bra på att spåra.
Verkligen.
Och i slutet så kommer hon även ge en astrologisk prognos för både februari och mars, som vi båda ser väldigt mycket fram emot, för att det verkar vara två härliga månader. Så lyssna till slutet så får ni denna.
Mm, absolut. Och som vanligt så vill vi uppmana er att kika in Facebook-communityt, Holy Crap Community. Jag tror att vi har snart 3000 medlemmar där.
Ja.
Och så har vi ju vår Instagram, Holy Crap Podcast.
Precis, och det är mer än bara en podd Instagram, utan där är det som ett litet universum om allt inom spiritualitet, astrologi, holistisk hälsa. Så att, ja, det är som vårt lilla universum.
Mm. Ja, men då kör vi veckans avsnitt med Sofia Pontén.
Ja.
Hej, välkommen till Holy Crap, Sofia. Scorpio Rising.
Tack ja. Så mycket. Välkommen.
Tack.
Vi kan ju säga att du är en efterlängtad gäst. Jag sa ju till dig innan vi började spela in att det var ju via din blogg på Veckorvin, faktiskt 2012, som jag hittade till astrologin.
Superkul.
Så den har betytt jättemycket för mig, du vet, när man har googlat Venustecken, Marstecken, ascendenter och allt möjligt.
Ja, men det var ju verkligen en så himla expansiv period där från 2010 och framåt liksom, att hela såna här, också den här bilden av att astrologi bara är soltecknet och att så här, that's it, och sen tar det stopp. Jag hade ingen aning om vad som fanns, precis som många andra liksom, innan den där resan började. Så att det, ja, det har varit superkul liksom, att vara med.
Mm. Mm. Och det känns också som, för du sa väl att det var 2012 som du började blogga på just Veckorvin, va?
Mm-hmm. Precis.
Ja, och det året är ju ut, alltså om man kollar på liksom spirituellt sett, så är ju 2012 ett riktigt så här uppvakningsår, där det var många som just blev väldigt intresserade av de här ämnena som astrologi, spiritualitet och just det här med att liksom söka inåt.
Mm. Ja, nej men gud, det var väldigt, en väldigt expansiv period, absolut. Folks intresse väcktes verkligen, och det har man liksom sett även så här, alltså det har ju varit överallt internationellt, kanske framför allt i så här, alltså i USA vet jag att man pratar mycket om det, att just under den perioden var det som att så här, allting bara satte igång liksom.
Ja, ett första uppvaknande för många.
Visst.
Och det är så här, för idag då, för Alla hjärtans dag närmar sig, så att idag kommer det här samtalet handla om just kärlek inom astrologin.
Mm-hmm.
Och det vet du, vi är jättestort. Det är så många som skrivit oss att hej, jag är solstenbock och jag är kär i en solskorpion, men det visar sig vara en hemsk match, vad ska jag göra? Och du vet, så att det är väldigt, väldigt liksom, intresset är stort.
Och vi tänker att så här, idag är vi också här för att bryta lite myter och förhoppningsvis liksom, göra det lite enklare att förstå hur man ska kunna analysera sin partner eller en dejt eller horoskop och kunna verkligen så här, göra en kärleksmatchanalys helt enkelt.
Mm-hmm. Absolut.
Får du mycket frågor om det här?
Gud ja, jättemycket. Alltså, jag får ju väldigt ofta dels den där liksom, åh nej, jag är tvilling som är kär i en stenbock och hur ska det gå liksom, det är omöjligt. Men också, jag får ju också ganska mycket så här, när kommer kärleken? Det är ju också en väldigt sån stor...
Så det är väl också någonting man kan kolla på i sitt horoskop för att lite se när det kommer.
Ja, absolut. Man kan ju se verkligen... Så dels kan man ju se rent liksom... så här, när är bra tider för att träffa någon, när är det liksom någonting nytt som är på väg in i mitt liv. Sen finns det också, jag jobbar med traditionell astrologi och då har vi ganska, det finns ganska mycket sån här timing tekniks, alltså att man kan se vilka hus som är aktiverade under vilka år. Så i ens chart, nu vet inte jag om det är, om det är så för tekniskt att prata om hus bara så där för era lyssnare eller om,
men vi har varit inne och pratat lite om hus här tidigare, så jag tror att de flesta kanske hänger med på det. Annars får ni...
På vår Instagram också försöker jag lite tutorials kring husen, men det är ett komplext område.
Ja, annars får ni skriva till oss igen så förklarar vi.
Ja, jag har varit med om att försöka förklara hus för personer som nästan så här börjar gråta för att det är så jobbigt att förstå. Men det man kan säga är att det finns liksom metoder inom traditionell astrologi där man kan se liksom, den här perioden så händer det stora saker. Och det kan vara, om man blir, alltså när man är riktigt avancerad så kan man liksom gå ner på så här, den här dagen, den här timmen, och men även liksom de här 5 åren eller de här 12 åren och sådär.
Och vi brukar vara inne och nosa på det, för att jag vet, jag är gravid nu i vecka 25. Mm-hmm. Så jag var ju jätteintresserad, jag ville ju kolla liksom när det här liksom ägglossningen, så jag bara, hur stod mina planeter? Och då vet jag, nu kanske jag säger fel, men jag för mig att jag hade månen i 7:e huset, solen i 5:e huset, så det var väldigt så här mycket tror jag som var align just för att en befruktning skulle ske.
Gud ja, och sen var jag faktiskt inne och kollade på det, för att jag vet ju, jag har sett att du är det, och då var jag inne och kollade på din chart i liksom, det finns en annan timingteknik då, så var jag inne och kollade på din chart hur den ser ut just nu, liksom din utveckling, alltså inte din natal chart utan vart du är liksom i din utveckling, och då är Jupiter på väg att träffa din ascendent i kräftan, din progressed ascendent kallas det, och Jupiter står ju för expansion och så kräftan som är liksom väldigt fertil, och tillsammans med ascendenten som ju är allt i astrologi, så var det ju liksom mycket som hände där.
Gud vad intressant.
Är det något speciellt datum där jag kommer träffa eller?
Absolut, jag har inte jag kollade nog inte exakt datum, men det kan jag göra sen.
Tänkte om, är det BF?
Mycket möjligt.
Jo.
Nej, det kommer inte vara BF. Det kommer inte vara BF. Men det såg väldigt, det ser väldigt expansivt ut, minst sagt.
Och det här måste jag också säga när vi är inne på lite på graviditeten. För att jag kom ju på häromdagen att jag har ju beställt ett kärlekshoroskop för dig 2016. Så att jag var tvungen att gå tillbaka till min mailkorg och söka upp Scorpio Rising.
Sant?
Ja, wow. Så att det kommer på här en dag med mig, men just det. Och då vet jag att jag och min man, nu som är vi gifta nu, men då hade vi varit tillsammans i 3 år, vi hade gjort slut 2 gånger, så att jag var så här till dig, bara, nu vill jag ha ett brutalt ärligt kärlekshoroskop. Kommer där och hålla, vi har gjort slut. Och det är så här, det var så roligt att läsa tillbaka till, men du hade ju skrivit, ja, vi kommer ju prata om det här sen, men då hade du så här, det här är så harmoniskt och det är så balanserat allting, så att du hade mycket svar på mina frågor där, jag menar, nu väntar vi barn och är gifta, så att det var mycket som stämde in där.
Wow, häftigt. Gud, det är länge sedan. Ja. Det, och det är ju också så här, det händer ju så mycket på, det händer ju så mycket i den astrologiska resan hela tiden. Eller det tänker jag att ni också märker liksom, när man så här, ju mer man fördjupar sig desto mer finns det att lära sig och se liksom. Så det ska bli spännande att se vad som sades då och vad som sägs nu.
Ja, exakt.
Verkligen.
Vi läste det igår så vi har det i minnet. Men ja, för det precis. Vi kommer ju på slutet av avsnittet så kommer vi att kommer du prata lite om våra matchar med våra killar. Bara för att man ska också förstå lite hur man applicerar det. Som vi brukar göra ibland. Men ska vi kanske dyka in? Först och främst vill jag bara säga, för du sa så här, kan vi inte skjuta fram den, kan vi inte ta intervjun 5 minuter senare idag, för att ascendenten går in i oxen. Kan du inte berätta vad du tänkte?
Jag vet, vi såg det här och bara, ja, vi älskar det.
Nej, men alltså jag gör nästan alltid en chart för, ja, men det blir lite så arbetsskadat, jag gör charts för allting liksom, så här, när ska jag skicka det här mejlet, när ska jag, ja. Och så var jag bara nyfiken, så här, gud vad kommer vi, för jag gör också det inför konsultationer ibland, att så här, gud nu ska vi ses och prata, vad kommer den här konsultationen handla om? Så då tänkte jag att men det kan vara bra att göra även inför det här samtalet. Och då såg jag att er ascendent hade, jag menar, jag är i Malmö, ni är i Stockholm, så vi har liksom olika, vi har olika positioner, så vi har olika ascendenter som pågår liksom. Och att er ascendent hade redan gått in i oxen där när vi skulle börja, men att min låg släpade i väduren. Och eftersom vi skulle prata om kärlek och sådär, så kände jag att, för jag hade, det också har att göra med husen, att månen var i sjätte huset, och det var bara så här, inte en nice chart för att prata om kärlek och härliga grejer. Men den var ju precis på gränsen till oxen, så att om vi bara sköt upp det 5 minuter så fick jag också en oxascendent och månen i femte huset, vilket är mycket liksom mer
det är passande. Perfekt för det här temat. Ja, så att nu har vi så här mysiga oxascendenten med oss, vilket är perfekt för det här samtalet.
Ja, men vi får se om Merkurs retrograd kanske kommer in och eventuellt gör.
Det sa vi. Han startade ju, gick ju retrograd, är det 2 dagar sedan nu?
Ja, precis. Precis, och stationerade sig och kommer backa. Jag, personligen tycker jag inte att det är så jättesvårt med just Merkurius retrograd den här gången, därför att det är så mycket annat i Vattumannen. Så jag tycker att det är ganska skönt att även Merkurius är där och lyssnar in och känner av. Och det kommer jag väl prata lite om när vi pratar om februari, vad som väntar liksom. Mm.
Precis. För det kommer också lite senare.
Precis, och vi har ju satt en stark intention, sa vi till universum, om att det här ska ut. Det är så många som är intresserade av det här, så att,
och det vi kan säga säkert. För er som inte känner till Merkurius retrograd är ju att det handlar om när Merkurius står för kommunikation och allting som där hör till, och när Merkurius går retrograd så kan det bli ske lite liksom saker med kommunikationen, så att du kan missa tåg, du kan, det kan, din mobil kan strula, inspelningar kan strula och du kan missa tider och lite sånt där. Så, så därav att det är alltid lurigt med poddinspelningar nu. Men okej, ska vi dyka in i kärleksastrot och börja med den stora frågan, vilka placeringar är de viktigaste att titta på när det kommer till att avgöra en kärleksmatch?
Yes, absolut. Alltså, först och främst så, jag menar, det är alltid, man ska alltid tänka på vad man har för ascendent när man utgår från en kärleksmatchning. Så att det tecken som var på väg upp på himlen när man föddes är liksom ascendenten. Och för de som inte är så här jätteinne på ascendenten eller vad det liksom vikten av den, så har ju det att göra med att det stjärntecken som höll på att stiga i öst när man föddes, det är liksom det tecken som skapar, alltså kombinera kropp och själ genom att man tänker att jorden är liksom kroppen och himlen är själen, så att det är liksom just den här horisontaspekten som är väldigt viktigt och att den inträffar ett visst tecken. Och det är då liksom det avgörande för ens första hus. Och det första huset i astrologi handlar om alltid om en själv och kroppen och vem man är och jaget. Så det är, jag menar, jag vet att många tänker sådär, ja men jag är tvilling, eller jag är kräfta, eller jag är vädur, och nu har jag träffat den här personen. Men solen är inte alltid det som gör vem du är rent sådär i astrologi, utan det kan, solen handlar mer om liksom ditt övergripande tema i livet. Så att för det första, ta reda på ascendent så att man vet vem man är, och sen försöka ta reda på den andra personens ascendent. Det kan ju vara lite svårare.
Det är det som är lite klurigt. Då behöver du ju den exakta födelsetiden.
Precis, och det kan vara svårt att bara sådär glida in lite på det samtalsämnet.
Men jag minns det här liksom när jag och min kille träffas, jag bara, hur ska jag få reda på hans födelsetid? Och sen är han är ju tvilling, så han har en tvillingbror, och då var jag så här till honom, jag bara, du, vem är född först av dig och din bror? Han bara, ja men det är jag. Jag bara, men hur många minuter skiljer det? Kan inte du kolla med din mamma, det är så kul att veta. Så han bara, okej då, du vet, skicka iväg ett sms, och då fick jag hans födelsetid. Så man får vara lite detektiv sneaky i början.
Jag frågade rätt ut, men det är det när man närmar sig 30.
Exakt, jag var liksom 21 och då var man inte lika mycket där.
Och liksom, när vi satt och drack öl med 10 andra, så jag bara, men du, vad är din, jo för att han är född dagen innan mig. Just. Så då är det för sig en bra ursäkt. Ja men vet du exakt när du är född?
Ja nej, men det där är jätteroligt, jag har hört många varianter på någon som så här försökte liksom låtsas att det var viktigt att man pratade om sin förlossning, eller så här föddes jag, och att man låtsades kasta in tiden liksom. För jag föddes ju 09:27. Men och ni då, vilken tid föddes ni?
Och sen, jag har hört folk också göra till en lite så här dum förklaring typ, men vet du inte exakt födelsetid? Det måste man ju veta.
Ja, den är snygg. Gud. Ja, nej, men så det är det första viktigaste. Sen skulle jag säga att det andra som är viktigt är vart vi har månen. Och ska man vara så jättenoga så kanske man också vill veta lite vilken fas månen var i. Så att om man är född under en nymåne eller en fullmåne eller sådär. Det är ju lite mer så här, svårare kanske att ta till sig om man är ny med astro, men det kan säga ganska mycket, för att om man är till exempel en fullmåne i kräftan så har man liksom enorma känslokapaciteter och som man också visar upp och är väldigt närvarande i, medan om man har kanske en nymåne i jungfrun så är man liksom en otroligt mycket mer tillbakadragen och blyg och så försiktig person. Så det kan vara kul om man är intresserad att även kika liksom vilken månfas man jobbar med.
Mm. Ja, vi postade faktiskt ett inlägg om det här för några månader sedan. Det är väldigt intressant just för att Matilda, du är född under fullmåne och jag är född under, vad heter den här, alltså precis sista skärvan innan nymåne, så det heter balsamicomån kanske?
Jag tror att det är precis innan fullmåne, jag tror det är fullmåne.
Ja, precis, då har fullmånen dagen efter och Amanda har ju en liksom på väg in mot nymåne, men fortfarande i sista kvartalet liksom. Kvarteret. Så det är också väldigt viktigt. Men sen har vi ju då de här två som vi pratade lite om, Venus och Jupiter. Som vi pratade lite om innan, att det kommer bli mycket Venus och Jupiter idag.
Stora och lilla lyckan kallar man väl dem?
Vad sa du?
Jag har väl hört att man kallar dem lilla och stora lyckan.
Ja, precis. Inom traditionell astrologi så beror det på sig båda kan vara utbytbara där med lilla och stora lyckan. Därför att vi ser det beroende på om man är född på natten eller dagen, så har man en mer eller mindre positiv relation till Venus eller Jupiter. Så att om man är född på dagen så är Jupiter ens största liksom lyckogörare. Och är man född på natten så är Venus den största lyckogöraren. Och det här har att göra med att en person som är född på natten, som då har en närmare relation till sin måne, som är den ljusbärande planet som liksom styr natten. Då tolkar man, alltså natten är liksom, den är fuktig och den är kall. Och Venus är lite varmare och också fuktig, och då är det liksom en mer harmonisk relation till Venus. Medan dagpersoner har en mer harmonisk relation till Jupiter. För att det är en väldigt, liksom, det är hett och torrt. Och Jupiter hjälper till i den charten. Så att, det beror också lite på, det är också lite sådär om man vill bli väldigt nördig eller inte. Så har man. Nu när jag tittat på era charts så är det dog charts all over. Så det har mycket med Jupiter. Så att de här, det är det. Och sen så, jag menar, Mars kan man ju också kasta in som ett wildcard, men Mars är ju, har ju mer liksom, kanske lite mer sexualitet, alltså lite mer på det spektrumet. Och jag skulle inte säga att om man pratar liksom om romantisk kärlek så kanske man inte ska blanda in Mars i första hand, utan ta det lite försiktigt med.
Ja. Där har vi skojat om våra Mars som är tvillingen och fisken, för vi har hört att de inte är de lättaste Mars-placeringarna.
Nej, det är lite, kan vara lite komplicerat. Men sen, och sen då placeringar, alltså det bästa är ju, alltså man ska ju alltid gå till sitt femte och sitt sjunde hus när vi pratar om kärlek, rent sådär fördjupat liksom i horoskopet, i födelsecharten. Det femte huset som då handlar om kärlek, romantik, sex, barn, lust, även kreativa projekt, liksom allting som är kul och härligt i princip. Och sen då det sjunde huset som är motsatsen till ascendenten egentligen. Alltså descendenten, alltså kroppen och själen hos den andra personen. När liksom det stjärntecken som var på väg ner i väst. Så att det är ju liksom hur vi relaterar till andra personer och människor. Och det behöver ju verkligen inte alltid bara vara i kärlek, utan det kan ju också vara samarbetspartners, bästa vänner eller andra personer som vi står väldigt nära. Och pendlar ju under perioder, liksom vem det är och vad det handlar om, just den relationen. Men det sjunde huset säger ju jättemycket om hur vi liksom, vad vi behöver som partner och vem vi bygger ett partnerskap med. Så om det femte huset är lite mer flörtigt och liksom vem vi dras till så där, vem vi attraheras av, så är det sjunde huset mer om så här, hur vi bygger en relation och vad som behövs, vad vi behöver tänka på.
Och där kan vi säga, om ni undrar kring vad ni har femte och sjunde, så kan ni titta på ert horoskop och så ser ni att det är små siffror som är liksom,
som tårtbitar också.
Ja, som är runt liksom kärnan av liksom runt mitten av ditt horoskop. Och där står det femma eller sjua, så kan ni se vilket tecken de står i.
Så de placeringarna som är viktiga att kolla på då, det är ascendenten, månen, Jupiter, Venus, femte huset och sjunde huset.
Yes. Där kan man läsa ut mycket om liksom just kärleksliv och sådär.
Och då jämför man till exempel, om man har sin partner, då jämför man sina placeringar då. Femte huset med femte huset, Venus med Venus och så vidare.
Ja, precis. Det kan man absolut göra. Sen kan det ju alltid finnas liksom jobbiga aspekter som dyker upp. Och det kan finnas liksom andra saker som twistar till det lite. Men för att liksom göra en sådär... funkar vi ihop, har vi något sån här liknande behov och var liksom, vart hittar vi kärlek eller vad attraheras vi av, så är det liksom det absolut mest grundläggande som man behöver kika på.
Och vad är då bra att ha när det kommer till det här för att få ett harmoniskt och balanserat förhållande?
Det viktigaste skulle jag säga är, alltså, jag menar, det finns ju alltid aspekter som gör att sådär, alla har ju problem någonstans. Så att jag skulle säga att det viktigaste är liksom att lära känna sig själv lite så här. Är det här lätta områden för mig? Eller är det liksom svåra områden för mig? Har jag till exempel Saturnus i femte eller i sjunde, alltså planeter som är lite tyngre och lite svårare, ja, men då kanske jag kommer behöva jobba en del. Inte nödvändigtvis att det kommer vara svårt eller omöjligt, men kanske att jag behöver jobba en del med så här, hur lätt är det för andra att komma nära mig? Hur bra är jag på att sätta upp egna gränser eller sådär? Medan som man har Venus konjunkt Jupiter i femte i lejonet, ja men så här, då är det bara så här love 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 hela tiden, alltså då är det liksom,
är
bara,
man en love goddess.
Ah.
Och en liten svåra placering skulle kunna vara till exempel att ha Saturnus i femte huset.
Ja, men det
var, ah, förlåt.
Ah. Nej, men precis, och då kan det bli det kan vara en ganska tuff liksom, en tuff situation, och alltså då är just den här medvetenheten om att så här, jag kanske måste jobba lite extra. Jag kanske måste jobba lite extra för att liksom kommunicera med min partner vad jag behöver, eller visa upp för någon vad jag känner. För det femte huset kan ju också vara ett sånt där hus där om man har liksom hämmande planeter eller liksom blir väldigt blyg. Till exempel man kanske har jättemycket jungfrun i femte huset. Och att det liksom bara är kanske, ja, men det kanske är Saturnus, det kanske är norra noden. Att man har de här grejerna i femte, så kanske man måste verkligen så här, visar jag ens att jag är intresserad av andra? Alltså har jag ens liksom, jag tror kanske att jag gör det, men jag kanske inte gör det överhuvudtaget. Jag kanske håller tillbaka jättemycket. Och att liksom jobba med det där.
Är just jungfrun lite mer... Ja, men tillbakadragen i kärlek och ha det just i de här placeringarna, eller?
Ja, det skulle jag säga. Alltså, det finns ju liksom superromantiska jungfrur där ute. Absolut inte att det inte är så. Men det kan vara en utmaning att ha just... Alltså, det kan skapa en viss blyghet och en försiktighet att ha liksom ett tungt jungfru femte hus. Eller, det kan ju också vara... Jag menar, man kan också ha, alltså, att man har skytten i sjunde och Mars där, då kanske man är så här, vadå ha så här relation? Varför skulle jag vilja det? Jag måste bara ut och göra grejer och ha fullt upp dygnet runt. Och aldrig liksom fästa mig vid någon. Och jag menar, och det här kan ju också avslöja då, behöver, alltså om du har den här liksom mars i skytten i sjunde och hela tiden ska vara på språng och träffa olika människor, kan du ha en liksom, vilken typ av relation kan du ha då? Vill du ha en relation som är så här, nej men jag vill sitta hemma och käka glass och kolla Netflix varje kväll, kanske inte kommer funka för dig, så då kanske du behöver träffa någon som har
en skytt kanske.
Ja men precis, träffa en annan skytt eller träffa någon som har tvillingarna i sjunde huset och som också är sugen på det liksom äventyra eller ja, väduren eller liksom någon som också har lite go.
Och det är det som är så fint med det här med astrologin, oavsett om man har lättare eller svåra aspekter, så tror vi också att man har ju valt just det här, de här aspekterna i det här livet för att det är det man ska jobba på, och då är det väldigt bra att bli medveten om det också. Så det är så vi ser på det liksom inom det spirituella också. Mm. För att allt hänger ihop.
Bara för att få ett lite mer balanserat liv. Och kunna liksom jobba utifrån sig själv och inte utifrån hur man tror att man ska vara. Så. Mm. Mm. Och när det kommer till Jupiter då? Och Venus? Och månen?
Man vill ju gärna se liksom, vart ligger den andra personens Venus? Vart ligger den andra personens måne? Vart ligger den andra personens Jupiter? I jämförelse med ens egen. Ofta kommer det här också berätta liksom vilket hus den här Venus, Jupiter eller månen befinner sig i. Och säga någonting om att liksom, ja, men låt säga att någon har Venus i tionde huset. Om man själv har Venus i fjärde kanske. Så kommer ju liksom ens egen Venus i fjärde kommer handla om att vara hemma, sitta rötter, att rota sig och känna sig trygg någonstans. Medan den andra personens Venus i tionde, nästan oavsett vilket tecken, kommer handla mycket mer om att synas utåt, att vara liksom ute i världen och visa upp sig och kanske lyxa beroende på tecknet och så här. Så att då gäller det också liksom, okej, den här personen njuter av att få synas kanske ute på bar eller så här, göra grejer, och jag njuter av att få vara hemma och ta det lugnt. Och att liksom ha en förståelse då, det börjar handla liksom om att förstå den andra personen och vad de liksom mår bra av. För det Venus och Jupiter talar om för oss, och även månen, det är ju liksom, vad behöver den här personen för att må bra? Vad behöver den här personen för att känna sig trygg eller processa känslor och, liksom, och för att njuta? Så att man kan liksom verkligen lära sig... Det är det man kan lära sig så mycket om. Och sen kan man ju börja försöka hitta, vart kommer jag in i den här personens liv genom att titta på deras sjunde och femte hus? Att liksom, vad kan min roll bli i den här personens liv? Om de till exempel har, låt säga att de har Jupiter i fiskarna i sjunde. De vill vara med någon så att det bara är så här... total omslutning av känslor och man är i samma bubbla och i samma intima sfär och man bara är liksom så nära varandra. Att då behöver man ju jobba med det liksom, att så här, okej, det är det den här typen av relation den här personen behöver. Och se liksom om det är någonting man känner själv att man kan ge dem. Och vara i liksom.
Så att egentligen så handlar det inte så mycket om att så här, ja eller nej, vi är en bra match. Utan det handlar mer om så här, vad har du behov av? Vad känner du är viktigt? Och kan din partner svara upp till det? Eller kan du liksom, klarar ni av varandras olikheter eller likheter? Så det är ju svårt att säga så här, ja, bra match, nej.
Nej men jättemycket alltså, det här är ju så här, det är i alla fall så jag använder det när jag jobbar med det. Sen är det klart att jag skulle säga så här, är det någon som har Jupiter i fiskarna i sjunde som träffar någon som har Saturnus i väduren i sjunde, det kommer inte vara lätt. Det kommer absolut inte vara lätt, kanske rent av snudd på omöjligt. Men jag menar, vi har ju också en slump som pågår omkring oss. Så att, visst, det kan hända, allt kan hända. Man kanske har andra aspekter som gör att man funkar liksom, men att man kommer behöva jobba i liksom, hur nära ska vi vara och hur mycket mys ska det vara. Mm.
Precis.
Och kan man säga något kring, jag tänker, elementen också, att luft och luft passar bättre, eller vatten och vatten, eller jord och vatten? För vi har ju fyra olika element.
Jo, men absolut. Man kan väl säga att liksom, när man tittar på ascendenten så kan redan där avslöjas ganska mycket. Att är det så att man har en luft- eller eldascendent, så kommer det antagligen vara i alla fall mer lättare att vara tillsammans med en annan som också har luft- eller eldascendent. För att ens hus kommer linjera på ett mer harmoniskt sätt. Det blir liksom att det första huset kommer liksom, ja, men att se att man har första huset i lejonet, och den andra har första huset i tvillingarna, så kommer liksom det andra huset och tredje och fjärde, alltså de kommer följas åt på ett annat sätt. Nu är det här extra mycket för att jag jobbar med whole sign, så att hussystem, vilket betyder att husen fördelar sig över tecknen och delar inte upp sig längs vägen. Så att i en Placidus chart, som är väldigt vanlig och som många använder, speciellt i Sverige, så har man liksom hus som kan vara, det kan gå från mitt i fiskarna till slutet av oxen, som kan ha ett jättestort hus. Och i whole sign så använder vi bara att har du ascendenten i fiskarna, så är liksom fiskarna ditt första hus.
Så det är lika hussystemet?
Precis. Så då i Holsen så är det liksom lättare att vet man att man har första huset i lejonet, så kommer liksom allting linjeras längs vägen. Och då kommer ens sjunde hus att också, har man luft eller eld, så kommer den, och de, om man både har luft eller eld, så kommer den andra också ha luft eller eld i sjunde huset.
Och det är väl ganska bra att använda Holsen också, speciellt om man bor väldigt norrut, framförallt här i Sverige, och vi är ju redan väldigt liksom norr. Om man kollar på jordklotet.
Ja, precis. Alltså, det finns ganska mycket debatt kring just den biten. Och många menar ju att Placidus är bättre av den anledningen. Jag personligen föredrar whole sign, därför att det är så mycket som jag tycker har klanat för mig från sen dess att jag började använda det. Så att det känns helt enkelt bättre, mycket tydligare för mig än med Placidus. Men Placidus har massor av positiva grejer med sig också.
Ja, men jag håller med om whole sign, för att i Placidus har jag kanske fem av mina huvudplaneter i tolfte huset, men med whole sign så delas det upp lite, då får jag in lite elfte huset också.
Nej, men det kan vara ganska skönt att testa när man har just såna där grejer och bara få se så här, oh, jag slapp det här tunga sjätte eller tolfte eller så där.
Nej, men fortsätt där på elementen.
Ja. Och då, jag skulle också säga att elementen, vi har ju fyra element, och då är ju alla stjärntecknen indelade i olika element. Så att vi kan lägga upp det på vår Instagram, vilka som tillhör vilka.
Men det är jord, eld, vatten och luft.
Ja.
Och jag menar, jord är lugnt och tryggt och söker stabilitet. Vattnet är känsligt, vill luckra upp. Intuitivt. Elden vill att saker ska hända, det är aktivitet, och luften är väldigt mentalt och analyserande. Och ja, så att det är liksom hur saker kommer till uttryck. Och där är liksom ascendenten det viktigaste, skulle jag säga, för att se om man passar ihop eller inte. Det kan ju bli, för jag menar, det man kan tänka väldigt praktiskt och fysiskt egentligen. Alltså man kan tänka, vad händer när vinden blåser över jorden? Alltså det kan bli så här, okej, det kan bli en sandstorm, det kan bli löv som ryker runt. Alltså det kanske inte föds, det kan bli ganska torrt liksom. Medans eld och luft, du vet, du får en flamma, alltså du får en brasa som brinner starkare, en eld som brinner starkare. Eller jorden, att när vatten kommer så luckras jorden upp och får näring och sådär. Så det handlar väldigt mycket om, man kan tolka det väldigt fysiskt. Vad känner man själv? Eld, vatten, är det en bra kombo? Det kan bli...
Ja, vattnet släcker elden.
Det kan bli kokhett och väldigt passionerat, sant. Och det kan vara härligt. Eller så kan det bli en släckt eld och väldigt liksom, ja, tungt. Eller liksom...
Just det kan bli kokhett, det har inte jag tänkt på. Det, jag brukar alltid säga att det släcker eld. Liksom, intressant.
Ja, men det brukar jag alltid tänka på, just till exempel med skorpionen och lejonet. Det är en sån där klassisk duo som ofta dras till varandra. De har ju väldigt mycket respekt för varandra, men också lite så här tävlings. Och så är de båda fixtecken som är väldigt envist lagda. Och där tänker jag ofta att det blir snarare att det blir en kokande eld. Alltså envist, man bara fortsätter. Men det har ju också att göra med att skorpionen styrs av Mars och lejonet av solen. Och det är ju två väldigt heta, varma planeter. Så att där är det också liksom väldigt hett. Medan till exempel så att om någon liksom, ja, tar Saturnus, som är en kallare planet, tillsammans med en stenbock och en vattuman till exempel, som båda är liksom Saturnusdrivna. Att det kan bli väldigt liksom kallt och kyligt, och det är dessutom jord och jord och luft, att det blir liksom torrt och kallt. Det kanske inte är så här den bästa förutsättningen för en relation. Men ja. Finns väl de, alltså det finns de som gillar det också. Det är också, man får hela tiden komma ihåg att det inte att man själv säger jag gillar det här, men vad gillar den andra liksom?
Precis, hela tiden kolla upp ens egen behov och ens partners behov och sätta det mot varandra.
Mm. När det kommer till kvaliteter.
Ja, för du var inne på det här med till exempel de fasta tecken och rörligt och sen kardinala. Det finns ju tre olika kategorier där.
Mm. Ja, precis. Jag kom in lite på det där med skorpionen och lejonet. Alltså det, och där får man ju verkligen hålla i sig, höll jag på att säga. Nej, men alltså det kan ju bli jättebra om man är av samma kvalitet. Det kan också bli jättedåligt. Det kan bli jättebra om man är av olika. Det kan också bli jättedåligt. Jag brukar tänka så här, ta två rörliga liksom. Ta en ascendent i tvillingen och en ascendent i skytten. Två personer som verkligen bara vill att det ska hända saker och att det ska vara rörligt och det ska vara liksom konstant nya idéer, och man ska inte bestämma något speciellt, utan det är så spontant och det är bara snackas hela tiden liksom. Det kan ju bli jättehärligt, men det kan vara ganska svårt att få någon som liksom tar ett beslut. Och det här har ju att göra med att liksom De rörliga tecknen är ju sådana som vill starta upp och förändra saker. De fixerade tecknen är sådana som vill bibehålla liksom ett lugn. Och de kardinala tecknen är de som vill starta igång och sätta fart på grejer. Så om man då tänker två kardinala tecken ihop, å andra sidan så är det liksom då är det maktkamp. Då är det ju två chefer som så här, vem är det som bestämmer liksom? Så att till exempel, och där kan det bli riktigt jobbigt. Det kan ju bli, alltså om man har en stenbocksascendent och en vädursascendent som möts, så har vi två kardinala tecken som vill att saker ska hända. Den ena är jord och kall, Saturnus i stenbocken, och liksom kylig och så beräknande och organiserad, medans väduren är marsdriven. Det ska bara hända, det ska bara framåt, det är hett, det är eld, det är nästan krig. Alltså det är liksom när de två möts, ja, men då blir det bränd jord liksom, då kan det bli riktigt tufft. Så då får man ju verkligen leta efter förmildrande omständigheter.
Mm. Ja, och det här är för ni som lyssnar, ni kan googla de olika kvaliteterna fast, kardinalt och rörligt för att se vilket ert soltecken tillhör, eller er ascendent.
För nu säger du mycket ascendent. Är det det som är viktigare nästan när man tittar på just matchen?
Ja, men det skulle jag säga. Det här är också lite så här olika beroende på hur man använder astrologi. Jag använder astrologi ganska mycket som att ascendenten är jaget, den viktigaste punkten i liksom jaget. Och sen att husen är där saker utspelar sig. Så att för att liksom få en bild av hur kommer vi två fungera ihop, så är ascendenten väldigt mycket mer avgörande. Alltså femte och sjunde huset skulle jag säga handlar mer om liksom, ja, men attraktionsmönstret och vad vi har för behov hos en partner. Men när man tittar på liksom rörelserna där, så är det mer liksom vad som händer runt omkring. Så inte så mycket liksom ja, i traditionell astrologi använder vi det liksom mer som scener där saker utspelas. Mer än att det liksom är något, det är inte riktigt vårt undermedvetna eller våra psykologiska sidor, utan det är mer liksom praktiskt i vardagen vad som händer.
Ja, och jag tänkte nu, om vi ska sätta allt här i relation med varandra, så skulle vi faktiskt kunna gå in nu och du kan förklara lite kring våra relationer så att lyssnaren förstår sen hur man ska använda sig av all den här liksom informationen och applicera det på sig själv och sin
partner. Absolut. Ja, men verkligen. Jag ska ta fram era charts. Har ni något, vart vill ni börja eller på se?
Nej, vi vill inte göra.
Det spelar ingen roll. Men om vi börjar här med Amanda och Marcus då. Så har vi då en tvillingascendent som har liksom, Amanda är en tvillingascendent som har väldigt mycket liksom nyfikenhet kring, alltså du har ju tvillingascendenten med en Merkurius i 12:e huset, alltså det finns en otrolig nyfikenhet på allt det som vi inte ser och som vi inte vet någonting om. Och det här är ganska viktigt, för även Marcus har också en hel del i sin chart som är liksom att han vågar prata om saker som är lite okända och hemliga och liksom, ja, prata om liksom psykologiska och sådär. Så det var liksom en av de första grejerna som egentligen inte har så mycket med Jupiter och Venus att göra, men mer med ascendenten som jag tittade på. Och sen det som är spännande med Marcus chart är att han har ett väldigt aktivt sjunde hus. Han har ju både Mars och stenbocken i sjunde huset tillsammans. Mars mår faktiskt väldigt bra i stenbocken, den är exalterad i stenbocken och är konjunkt Saturnus. Det här är liksom väldigt stabil partner. Det här är någon som är liksom, jag vill ha det så här och vet exakt vad de vill ha, väldigt ambitiöst och målmedveten i liksom sitt partnerskapsbygge. Och det
tror jag min oxe gillar.
Vad sa du?
Jag sa, det tror jag min oxe gillar.
Ja, men verkligen, absolut. Och sen så har han ju dessutom Venus och Jupiter konjunkt. Alltså han har liksom många starka konjunktioner helt enkelt. Och Venus och Jupiter som är liksom de här två lyckogivarna i tionde huset konjunkt. Och förvisso i väduren där Venus kanske inte trivs jättebra. Men där det liksom finns en så här otrolig syn på att så här, men en relation eller en njutning och relation, alltså det är viktigt mål, det är viktigt att ha med sig och liksom lyfta fram och ta upp och liksom visa upp.
Ja, tionde huset, det är, då vill man ju stå på scen och prata om relationer.
Precis, precis. Och så dessutom att solen i fiskarna är ju också liksom, det går inte att frångå att solen i fiskarna är ett väldigt romantiskt tecken överlag, att solen i fiskarna har liksom ett behov av romantik i sitt liv. Han är dessutom ascendenten i kräftan, vilket också tyder på en väldigt känslomässig, ett stort känslomässigt behov. Och det här spelar ju jättefint. Hans sol i fiskarna spelar jättefint med din Mars i fiskarna. Förvisso kanske det är lite en punkt för er av att alltså Mars i fiskarna kan ju ha lite ostrukturerad drivkraft i vissa.
Precis, det var det vi nämnde i början här för mig och Matilda, våra Mars-placeringar.
Precis. Men å andra sidan så tänker jag att det finns en förståelse här. Alltså att även om det där är liksom en böljande så här, men jag vet inte riktigt hur jag hittar dit så där, så, eller starka känslor, så finns det en förståelse för att så här, okej, men jag har solen i fiskarna, jag förstår vad du går igenom, jag förstår vad du att du har de här liksom sidorna, att de behöver processas. Sen har ju du Venus och månen konjunkt i väduren, precis som han har Venus och Jupiter konjunkt i väduren. Så du har liksom samma behov här av att och det har i elfte huset och han har i tionde. Alltså det elfte huset är väldigt socialt och utåtriktat. Så att här finns det liksom, båda har ett behov av att vara ute med sin kärlek på något sätt. Eller vara ute med sina lyx, sina så här, det som är roligt, det som är fint, det som är kul. Och där liksom kan ni också mötas i att det, så här, det ska vara kul, det ska vara öppet, det ska hända grejer.
Mm, alltså. Gud, så mycket igenkänning på det.
Ja, sen har ju han en otroligt harmonisk chart, måste jag säga. Det misstänker jag att jag skrev där också i den här.
Ja, det gjorde du. Det var det sällan man ser så harmonisk chart som hans. Ja.
Mm. Nej, men precis.
Men min inte lika mycket.
Och han är ju dessutom född under en växande fullmåne i lejonet. Alltså fullmånen som kommer efter han är född i jungfrun. Men den växer när han föds, så befinner den sig i lejonet och är väldigt generös. Otroligt generös i hans andra hus.
Han är otroligt generös.
Mm, ja, det är.
Och ni har båda då månen i eldtecken. Så att det finns också en ganska så här intensivt behov av att liksom processa och ta hand om känslor ganska öppet och med diskussion och visa upp och så här, det här känner jag liksom. Och det kan ju också
Och det här kan ju Matilda. Vi har ju varit på mycket bilresor, jag märker Matilda, vi har åkt från Göteborg till Stockholm och Matilda har suttit vågen vettskrämd i baksätet medan jag och Marcus argumenterar.
Vågen med fiskmånen, alltså, så jag bara, oh, gud.
Men du har ju sagt det. Du har ju sagt det väldigt helande också, för att du har aldrig vågat.
Det är inte bra för mig att få utsättas för lite konflikter.
Mm. Nej, men gud.
Det här är en sida man inte vet om Amanda, att hon har en eldig måne och i kombination med Marcus eldig måne.
Mm. Nej, men den kan verkligen aktiveras, gud ja, och hända ganska mycket med. Sen så kan jag också kasta in då i Amandas chart att det sjunde huset i skytten styrs av Jupiter i kräftan i din chart. Det här är lite så här astrolingo, så att men ni kan bara följa med i vad det betyder. Och det här är liksom en otroligt rikedom i partnerskap. Finns det. Alltså det är jättestarkt behov av starka partnerskap som ger väldigt mycket, alltså all typ av rikedom. Och också att det här elfte huset är väldigt aktiverat. Så det finns också väldigt starka intensiva partnerskap i den här charten. Och det speglas ju också väldigt bra i Marcus chart, att han också har det här sjunde huset som är så pass uppstyrt och organiserat. Det finns också för honom en aspekt som gör att det finns liksom rikedom i det här partnerskapsbygget. Men lika mycket som jag tänker på det för er relation, så tänker jag också på det alltså er två. Att det här liksom, att ha ett partnerskap är liksom en väg till något mycket större och mycket liksom ett rikare liv. Mm. Ska jag gå vidare?
Ja.
Då har vi Matilda och Johan.
Mm. Och jag måste bara, allt det som du nämnde nu stämde in väldigt bra. För att jag nämnde ju här i början att jag har fått, vi läste ju upp den här igår. Min reading som jag fick av dig 2016. Och det var ju liksom på pricken av allt det du berättar nu. Så det var väldigt kul att se liksom hur det stämde allting. Mm. Och också då hur rätt det faktiskt blev när jag hade lite så här, ja, men lite osäkerheter då 2016, kommer det gå, kommer det inte gå, och att det gick faktiskt jättebra.
Gud vad fint, ja, men det är så kul att höra.
Åter till tvillingsjälarna här, Matilda och Johan.
Ja.
Vi brukar kalla dem för twin astro.
Ja, men och det är ju så lustigt att ni är födda nästan samtidigt. På olika platser och två olika dagar, men bara en dags mellanrum, alltså nästan på minuten, det är en halvtimme emellan liksom. Men jättespännande, så att, och dessutom har ni ju samma ascendent, så att vi har två skorpionascendenter som båda har en väldigt stark relation till sitt åttonde hus. Och ni har inte pratat så mycket om det åttonde huset, men det räcker väl med att säga att ni båda är liksom nyfikna på vad som finns under ytan, även ni. Och Och Matilda, du har ju liksom också ett aktivt tolfte hus. Så det finns, det här är liksom en parallell mellan er båda, kan man säga. Att det finns liksom ett intresse för så här, vad gömmer sig mer? Vad kan vi se? Liksom, vad finns mer i livet? Jag menar, det här är ju ingen överraskning för er eller era lyssnare att det här är ett intresse hos er. Men det som är intressant är att det här finns också hos Johan. Så att det här är liksom ett intresse som kan speglas i den här relationen. Och sen har ni ju då dessutom båda två en fiskmåne. Fiskmåne i femte huset enligt whole sign-systemet. Och det här är ju liksom super... härligt när det kommer till just kärlek. Ni är båda på väg mot fullmåne. Så ni har båda den här energin av att så här, det finns mer liksom, jag kan visa upp kärlek. Alltså, det finns liksom ett väldigt generöst tänk kring kärlek. Och sen styrs det här huset av Jupiter. För er båda i Jupiter i tionde huset i lejonet. Så att det är väldigt generöst. Alltså kärlek är liksom en fråga om att ge och att ge kanske, alltså inte alltid, när det handlar om fiskarna och generositet så handlar det inte alltid om att ge liksom de mest uppenbara gåvor till varandra, utan det kanske handlar mer om att så här, ge varandra symboliska gåvor, ge varandra i ett fall med den här lejonet i tionde huset aspekten så skulle jag säga att det handlar om att liksom ge varandra storslagna upplevelser, stötta varandra i arbete, liksom ge varandra tid och utrymme att uttrycka och synas.
Ja, det är väl, ja, det är tydligt.
Mm. Att det liksom är väldigt avgörande. Och
men vi nästan slår knut på oss själva för vi vill ge varandra så mycket, så att när man vill ge och ge så att det liksom så här, ha, herregud, klätt ut mattarna.
Jo, men här, det som är, och här har vi en klassisk sån här, är det bra att vara lika eller är det bra att vara olika? För det vi har liksom hos Amanda och Marcus är liksom, jag skulle säga att Marcus har ju liksom en väldigt, väldigt, väldigt trygg chart. Han vet väldigt väl vad han vill ha. Han liksom, det är inte så mycket, han har liksom inte så mycket inre konflikt i sin chart. Medan Amanda kan vara lite mer så här, men vänta nu, hur blir det här? Jag ska fixa lite och dona lite och liksom röra runt lite.
Lite mer komplicerat chart.
Och ibland även, låt oss prata om det här jobbiga som ingen av oss vill prata om. Bara för att så här, lufta på saker. Och det här, de två grejerna kan liksom komplettera varandra verkligen. För Matilda och Johan så är det ju mycket mer just den här att vara så otroligt lika kan då bli att man ger varandra samma sak. Och att man inte liksom, att man, ja, men precis, att man är för lika helt enkelt. Ni har liksom...
Det har ju varit alltså väldigt skönt för en våg med en väldigt känslig måne. Att, så hittills har det varit fantastiskt skönt jämfört med andra relationer. Att man får verkligen det man behöver hela tiden. Så att det känns som det är meningen just för de här känsliga själen som vi är.
Verkligen. Och ni har några liksom skillnader i era charts som gör att ni också sådär kan sticka iväg lite så att det behöver inte bli att liksom båda är på exakt samma plats. Och det är ju liksom jättemycket... den ena avgör. Johan har liksom kanske lite mer grundad i... vad ska man säga? Han har lite annars behov av ett så här, en närhet... Gud, det här är lite svårt att förklara. han har sin IC helt enkelt i femte huset. Han har liksom en mer rotad relation till romantik och känslor och kärlek. Medan Matilda, du har din IC precis i sjätte huset, då i Holstein. Så det finns lite mer så där. Jag är det jag gör, jag är det jag jobbar med, jag är det jag liksom håller på med. Och här kan det ju liksom då hjälpa varandra att balansera. Att det kan vara ganska skönt verkligen. Att inte vara exakt likadana. Och sen har ni då båda sjunde huset i oxen. Men något så lustigt som en Venus som styr det här huset från tolfte huset i vågen. Och Venus i vågen, Venus är jättebra i vågen. Det är jättehärligt för er båda att ni har det här. Men det är väldigt, alltså det är en väldigt intim och nära relation med mycket. Det är liksom ömt att dela hemligheter. Det är ömt att öppna upp sig för varandra. Det är ömt, det är hela tiden liksom en otrolig respekt och inte sån här liksom jungfrulig försiktighet, utan mer en liksom jag ska ta in dig och förstå dig, och liksom det är så här heligt att öppna upp sig för varandra som finns väldigt starkt.
Ja, det kanske vi kan ju ta resten med dig separat om det blir kanske för långrandigt för att lyssna på våra relationer. Vi ville mest bara göra det här för att man skulle förstå liksom vilken typ av insikter man kan få av att helt enkelt analysera sina kärleksmatchningar med astrologi.
Och det blir väldigt tydligt också liksom att det är lätt att se ens eget behov, vad man själv behöver i en relation, men och faktiskt inse att ens partner har ju kanske helt andra behov som han också behöver tillgodose. Så att man kan mötas där och lite kompromissa om det är så att man kanske har lite svårigheter där.
Men tusen tack Sofia, fantastiskt att höra. Det var också...
Ja, men det stämmer ju så bra på oss båda det här. Nej, så att det är...
och vi vill bara gräva här. Men det vi tänkte också som en avslutning är att du ska få prata lite om hur februari och mars kommer se ut, som är väldigt aktuellt nu här 2020.
Absolut, ja men precis. Och det är ju så otroligt spännande. Jag menar, jag vet att ni redan har pratat om det här i podden på olika sätt, men att liksom vi har gått in i den här vattenmanseran, att det är så mycket som har skiftat från stenbocken in i vattenmannen, inte minst med den stora konjunktionen där i december. Och nu i dagarna, nu ska vi se, idag lite senare går ju Venus in i vattenmannen också. Så att vi har allt haft det här ganska mycket tungt, inte idag när det här släpps då, men idag när vi spelar in, så att vi har haft det ganska tungt liksom med planeter i vattenmannen, och nu när Venus kommer in där också, så blir det lite så här, alltså Venus gör ju alltid att saker blir lite härligare, att det blir lite gött att få ägna sig åt saker, att det blir lite njutning liksom. Så Venus kommer vara i vattenmannen större delen av februari och virvla runt, fånga upp idéer, försköna idéer, hjälpa till och liksom sprida dem. Och den 11 februari har vi liksom en fantastisk nymåne i vattenmannen. Den har sina utmaningar, så som allt kommer ha sina utmaningar det här året också. Det är inte så att 2020 har lämnat oss helt. Man kan säga att det hänger kvar lite så här rester. Men den här nymånen är liksom en samling planeter i vattenmannen som är liksom precis här inför Alla hjärtans dag. Och det är Venus, det är Saturnus, det är Jupiter, det är solen och det är Merkurius och så månen då på det. Så att det är verkligen en tid av så här revolutionerande kärlek. Kärlek bortom gränser. Kärlek som kanske är lika mycket mental, och för att man har samma idéer och alltså mycket spirituell liksom kontakt, nästan viktigare än vad som händer rent fysiskt. Och sen den 25 februari går Venus in i fiskarna och kommer ha en ganska god tid där. Alltså då landar vi mer i det här liksom mysiga, liksom intuitiva, känsliga, verkligen vara i stunden med den man tycker om, läget liksom. Och Venus vill ha jättefina aspekter både till Uranus och Neptunus och Pluto under mars. Så att jag tror att det kommer bli två fina liksom. Det som är fint med det här är ju att under februari så kommer eld- och lufttecken ha ganska mycket härligt kärleksflow, och under mars så har vi liksom jord- och vattentecken får sin del.
Och så alla får sin lilla kärleksboost i februari och mars.
Exakt. Mm. Så det ser fint ut.
Ja, det lät väldigt härligt och harmoniskt. Det känns som att de flesta behöver det. Det känns som att januaris energier, halva januari har varit lite hektiska för många. Väldigt upphöjda energier. Så att vi kanske behöver landa där mjuka, lite bomullsaktiga.
Jag ser verkligen fram emot mars, måste jag säga. Jag tror att det kommer vara det kommer säkert vara välbehövligt även för luft- och eldtecken efter ganska intensivt. Alltså både januari och februari är ganska intensivt, va? Även om de ger mycket gott, liksom.
Mm. Vad är du? Är du Scorpio?
Jag är Scorpion ascendent. Och sen har jag solen i tvillingarna och månen i jungfrun. Så det är kaos.
Det är så att jag funderar bara, vi måste fråga vad du var för.
Men alltså, Sofia, vad är grejen med att nästan alla våra gäster har månen i jungfrun? Eller ascendenten i jungfrun? Aha. Eller någonting i jungfrun?
Gud,
det är så sjukt.
Wow.
Men det är väl Merkurius där med kommunikation, att man ska...
Kanske. Nej, gud, det var en jättebra fråga. Det är ju jättespännande. Det är ju också så att vi spelar in nu med månen i jungfrun idag. Det måste ju vara någon slags... Men kan det inte ha att göra med att jungfrun söker sanningen? Liksom, så här, hela tiden är nyfiken och vill veta mer. Liksom. Jag menar... Om man tänker på jungfrun och tvillingarna styrs ju båda av Merkurius. Medan tvillingarna vill bara babbla, så är jungfrun så här. Men vadå, vad handlar det om? Hur funkar det? Berätta mer. Liksom. Så jag tänker att det finns ju... Ja, men precis. Och det finns ju mycket så här, som jag också ser i era charts. Att det finns ju mycket så här, lyfta på stenar och ta reda på vad som finns där under hos er. Så att kanske att det, liksom, det passar med det. Mm.
Ja, det är inte rimligt.
Vi har sagt det i och med att båda vi har ju de här liksom väldigt så här spirituella sidorna allting, men att vi båda har jord, Merkurius, jungfru och oxe. Så vi har tänkt så här, undra om det är för att vi ska ta ut det här på ett väldigt så här praktiskt och förstående sätt i podden.
Mm, just det. Mm. Ja, men verkligen. Och det är ju en jätteviktig liksom, del av att hålla på även med liksom, alltså om man att sprida den kunskapen eller informationen liksom, är en superviktig del av det. Verkligen.
Mm. Ah, gud vad kul det var att ha med dig i Holy Crap.
Ja, det här var... Det var roligt och jag hoppas att ni lyssnare också tycker att det var spännande vet jag.
Och det är så här, nu om man är nyfiken på dig, vad hittar man det? För jag har ju sett att du har en hemsida där man kan läsa om alla placeringar och allting. Och, alltså, vi var inne här igår och bara gotta runt. Så berätta, var hittar man dig?
Jo, man hittar mig scorpiorising.se är min sajt. Och där släpper jag varje söndag veckans horoskop. Och så kan man som sagt läsa allt om sina placeringar. Man kan läsa, jag har ju också alla kärlekskombinationer apropå kärleksastro. Så att jag har ju liksom hur funkar väduren med oxen, men också hur funkar oxen med väduren. Så att man kan läsa ur bådas perspektiv. Så det finns 144 kärleksastron att gotta ner sig i.
Wow, bra jobbat.
Mm-hmm. Ja, och det är där jag spenderar större delen av mina så här 20-någonting. Och blev lite av en hobbyastrolog. Det är lite mycket tack vare dig.
Gud vad kul. Men det har varit så roligt att vara med. Tusen tack. Och tack för allt ert arbete.
Ja, men vi vet att du är väldigt busy och har fullbokat. Men om man lyckas liksom, få en tid, hur går man tillväga?
Jag har en flik på sidan som är boka konsultation och det är bara att signa upp sig. Hitta en tid, signa upp sig. Men som sagt, just nu är det ganska fullt. Men det är bara att hålla koll. Tiderna släpps lite allt eftersom. Så det är bara
där kan man också få då ett sånt här kärlekshoroskop som du gjorde för mig och Matilda då.
Absolut.
Härligt. Det kan man ge bort i födelsedagspresent till sin kille.
Ja, det är en väldigt, väldigt populär present.
Ja, men tack. Tusen tack, Sofia.
Tack själva.
Tack för att du kom
hit. Detsamma.
Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap.
Och det vore ju helt fantastiskt om du vill hjälpa oss att sprida den här podden ännu mer genom att gå in på iTunes och ge oss ett betyg och en recension.
Ja, och sen får ni inte heller missa vårt Instagram-konto @holycrappodcast eller vårt växande community på Facebook med tusentals medlemmar. Och det heter Holy Crap Community.
Sen så har vi också lanserat vår hemsida www.holycrapco.com och där hittar ni information om kommande event och mycket mer, så missa inte den.
Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk dag eller kväll.
Puss och kram!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.